Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt, det är att få i sig mer fibrer.
Absolut, för många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk, som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans, som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb, som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk!
Jag är klimatanalytiker på Naturvårdsverket. Jobbat här i 4 år, men har tidigare jobbat mycket med alltså hur man räknar på utsläpp på Statistiska centralbyrån. Både med liksom, växthusgaser men även avfall. Sen har jag jobbat lite på universitetet just med hållbarhetsfrågor. Höll en kurs i livsfilosofi.
Det här är Jonas Allerup som alltså jobbar på Naturvårdsverket. Och vårt samtal som vi ska ha nu om individens möjligheter att påverka klimatavtrycket. Vad kan vi göra i vardagen för att hjälpa vår planet helt enkelt? Det samtalet får inleda en liten serie av avsnitt som vi ska ha nu i sommar. Med just tematiken klimatet och hållbarhet ur olika vinklar. Och bli nu inte rädda, det kommer inte bara bli nattsvart och jobbigt. Utan de här avsnitten kommer att vara fulla av bra idéer på hur man kan tänka och förhålla sig på olika sätt. Och vad det finns för teknik som kan hjälpa oss att göra smarta val. Och hur vi kan tänka med svinn och hur man kan laga mat för att minska svinnet och så vidare. Så häng gärna med oss nu under de här avsnitten i sommar. Men vi börjar alltså med Jonas Allerup och ja, vi fortsätter där vi var.
Jag höll en kurs i livsfilosofi bland annat. Det var väldigt kul.
Oj!
Ja.
Det känns som liksom något helt annat. Eller,
ja, det var egentligen samtidigt som jag pluggade. Men även ett par år efter när jag tog examen från Uppsala universitet. Så då höll vi en kurs i livsfilosofi då, som handlar om hur man ska kunna leva det goda livet men även liksom ta ansvar för framtida generationer. Så det är mer att hitta liksom en personlig strategi att kunna leva ett gott liv och liksom, vad är det man vill ha i sitt liv? Mer liksom sådana frågor.
Men ändå ur ett hållbarhetsperspektiv, alltså hur man
ja,
ska
ja,
kunna...
Absolut, liksom, ja, absolut, absolut.
Oj, vad, den kursen vill man ju gå.
Ja, den var ju absolut bästa kursen jag tog på universitetet. Sen så var det extremt lyxigt liksom att kunna få jobba med den efter sen.
För just det där du säger, att leva det goda livet fast ändå liksom hjälpa till och se till att det finns en planet. Liksom. Det är ju väldigt mycket rubriken tror jag på det jag vill prata om idag. Ja. För det är en så himla svår och intressant grej. Jag får liksom en bild av att många behöver programmera om sig lite grann.
Ja.
Och liksom se att men vi kanske inte kan göra som vi alltid har gjort. Och inte vara så nostalgisk och sentimental i förhållande till det. Utan faktiskt tänka att det finns en ny väg som också är superfin. Även för våra barn och sådär.
Ja, vi behöver skapa en berättelse av att okej, 2050 behöver vi radikalt förändra hur vi lever jämfört med idag. Men man behöver nog också en story om att det är inga jättestora pålagor eller uppoffringar, utan det kan också vara ett väldigt gott liv och jag tror mer meningsfullt än kanske på det sättet som vi lever idag, för det är liksom andra värden som vi behöver prioritera på andra sätt. Men jag tror att många idag upplever det som att det är så mycket konflikter, det är så mycket som händer runt i samhället och sen så blir det liksom klimatet en sån till, att det blir liksom lite för mycket, vilket mäktigt, gör att det blir för mycket att tänka på, det blir för många val att göra. Och därför blir det, tror jag, kanske upplevs som en pålaga. Men jag tror det man behöver inse är ju också att allvaret i frågan är så pass stor, vilket jag tror gör att om man inser så här, okej, det här är ju jättehemskt för våra framtida barn om vi inte löser klimatomställningen. Kan man inse det så på individnivå, så tror inte jag man kommer uppleva det som en stor förändring eller som en jobbig sak att göra. För det är liksom vissa små justeringar som behövs göras på hur vi liksom, vårt beteende och hur vi lever. Och den kan fortfarande ske gradvis, men förändringen måste till. Det vill säga, vi kan inte hålla på som vi gör idag. Och det tror jag kan upplevas liksom jobbigt och svårt för många.
Mm.
För man ser inte vad det är exakt, vad det är för förändringar som behövs till. Men det kommer liksom, man kommer inte kunna resa 10 gånger per år till Thailand om vi ska lösa klimatmålen och vi ska ta rättvisa aspekten i hänsyn. För att vi kan inte förneka människor att också få göra det här. Men vi behöver därmed ett annat sätt att leva. Och det behöver inte vara ett mindre gott liv. Och jag tror att det är där man behöver nå fram.
Mm.
Det kan till och med vara ett bättre liv än det som vi utgår ifrån idag, så att säga.
Ja, det, så tänker jag med, för om man tar resegrejen till exempel så...
Ja.
Vi i vår familj har ju i stort sett bestämt oss för att vi ska inte flyga mer. Om det inte är någonting... Jag vet inte, det ska vara något extremt i så fall. Och vi vet ju inte hur tekniken kommer utvecklas i framtiden och sådär. Men som det ser ut nu i alla fall så har vi tagit det beslutet. Men det öppnar ju för så många andra möjligheter, tänker jag. Ja, men då åker vi tåg och upplever ställen som inte vi hade tänkt att vi skulle få uppleva någon gång.
Mm.
Så att det gäller att försöka liksom lyfta det positiva med den andra biten också.
Ja, absolut. Ja, absolut. Ja.
Och det är lustigt, för vi fortfarande jobbar där med maten lite på samma sätt faktiskt. Att försöka få folk att äta nyttigt, tänker många så här, då är det tråkigt och det smakar ingenting. Men man måste försöka få folk förstå att det finns en helt annan värld där som också är superspännande, där man faktiskt kan leva nyttigt och leva livet ändå.
Mm.
Det är precis samma princip.
Mm.
Men kan vi bara ta läget som det är nu, och det senaste stora klimatmötet var, vad sa du, i november?
November.
Ja, och hur såg rapporten ut efter det, skulle du säga?
Ja, jag skulle väl säga att den koppen som var, så var det på ett sätt en viss framgång, för att det var många beslut som togs som man behövde ta. För det är många regler hur länderna ska rapportera sina utsläpp, hur det ska följas upp, hur man ska kontrollera det och så vidare och så vidare. Och där fick man till väldigt många beslut. Det man kanske hade velat se mer är ju den här ambitionshöjningen som behövs. För att utifrån de klimatlöftena som länderna har lämnat nu, så klarar vi inte 1,5-gradersmålet. Vi är på gränsen att klara 2-gradersmålet. Men därmed behövs det ju liksom skarpare och bättre klimatlöften. Sen andra delen i det här är att om man tittar på, okej, länderna har lämnat sina klimatlöften. Ja, hur går det då att fylla upp dem? Alltså att nå dem. Och där ser det ju lite mer dystert ut. För där är det väldigt få länder som faktiskt lever upp till sina klimatlöften. Vilket gör ju att det är väldigt långt kvar tills vi ser att okej, vi kommer att lösa det här. Både liksom fram till 2030 och till 2050. Och till 2050 så behöver ju då hela världen ha netto noll utsläpp i princip.
Och den här halva gradens skillnad, en mellan 1,5 och 2, jag förstår att det är helt olika konsekvenser av det.
Ja, det är jättestora konsekvenser. Och där blir man väl kanske lurad av den här gradantalsangivelsen. För att vi tycker att i badtemperaturen eller i luften så är det inte så stor skillnad. Vad kan du då göra? Men det har ju extremt stora skillnader på ekosystemerna. Man brukar lyfta upp till exempel det här med korallreven. Att vi har kanske max 1% av korallreven kvar vid 2 grader. Vid 1,5 grader så har vi i alla fall 5% kvar. Men det är ju fortfarande, det man ska komma ihåg att även vid 1,5 grader så har vi redan intecknat väldigt stora förändringar i våra ekosystem och i klimatet som vi accepterar. Och det behöver vi också liksom anpassa oss. Vi behöver anpassa våra samhällen till det. Men det farliga är att börjar vi nagga på 2 grader, det vill säga gå över det, så finns det ju det som kallas tröskeleffekter. Det vill säga att systemen eller ekosystemen kan, det finns ju inlåsningar av växthusgaser, till exempel metan i Sibirien, som kan släppas ut. Och passerar man en sån effekt så spelar det egentligen ingen roll vad människan gör, för att utsläppen är så pass höga. Och det kan i sin tur trigga då nästa tröskeleffekt. Så där är det väldigt, väldigt viktigt att man liksom verkligen hamnar under 2 grader för att minimera de här riskerna.
Och när man pratar de här trösklarna, börjar vi då snacka, nu måste vi lämna planeten?
Ja, om det är möjligt. Sen är det ju väldigt, det kan vara väldigt långa skeenden i de här tröskeleffekterna. Tittar man till exempel på Arktis och de här isarna som finns, så kan det ju ta upp till flera hundra år, till 1000 år innan det smälter av. Tundran kan absolut smälta av tidigare och därmed liksom ha långsamt
utsläpp.
Utsläpp. Så att det kommer inte gå över en natt, så att säga. Nej. Men det är lite som en snöboll. Har den väl satts igång så kommer det vara extremt svårt att stoppa det här.
Och det är det som är skillnaden mellan 1,5 och 2, kan man säga då, att om man håller sig 1,5 så kanske inte snöbollseffekten drar igång då.
Ja, eller det är mer så att risken för de här tröskeleffekterna är mycket lägre vid 1,5 än vid 2. Går vi upp mot 3, då börjar det bli ganska hög sannolikhet att någon av de här tröskeleffekterna kan inträffa. Sen är det här väldigt svårt att veta. Mm. Det är väldigt svårt att räkna på, så att man behöver ju också kanske använda sig av försiktighetsprincipen här. Även om det kanske var så att en tröskeleffekt inträffade vid 3,5, men vi visste det inte riktigt. Mm. Men det kan ju också vara tidigare, vilket gör ju att vi behöver nog vara på den säkra sidan här.
Mm. Som du säger, man kan ju inte veta exakt, men ändå så finns det ju väldigt mycket som tyder på att det kommer bli väldigt mycket dåligt vid sån här gradhöjning. Och så tänker man på politiker som Trump och Bolsonaro och alla de här, liksom vad de håller på med och har hållit på med. Trots att de någonstans vet om det här. Alltså jag kan ju bli tokig det här man sitter och läser. Och så kan jag inte göra ett skit åt det. Mm. Men man blir ju helt, blir inte du helt galen när man liksom ser, eller hur förhåller du dig till den liksom informationen när man då vet att men de hugger ner hela regnskogen eller vad det nu är liksom?
Ja, nu har jag nog jobbat snart med klimatfrågor i 10 år på olika sätt. Och jag tror att min egna klimatångest kan ju komma och gå. Det kan verkligen vara veckovis där jag kan känna mig hoppfull. Och andra veckan kan jag känna att det här, nu är det verkligen kört. Så det går ju upp och ner. Sen så får man nog bara hantera det på ett personligt plan, så att säga.
Men du känner hopp ibland då?
Ja, absolut. Annars hade man aldrig orkat jobba med de här frågorna.
Nej, det är det jag tänker.
Även om det känns dystert många gånger. För att det är många tecken visar ju på att vi inte är på väg att klara det här just nu. Men det jag brukar liksom trösta mig med, eller som jag tycker är hoppfullt, det är att det finns inga liksom tekniska hinder egentligen för att klara den här klimatomställningen. Vi vet hur vi producerar hållbar energi, vindkraft. Vi vet hur vi producerar hållbara bränslen genom vätgas och så vidare. Så att det finns inget tekniskt hinder som gör att vi inte kommer klara det här. Det krävs väldigt mycket politisk vilja, det krävs väldigt mycket investeringar, pengar och att alla hjälper till på något sätt. Men det är helt görbart, vilket är extremt hoppfullt. Och det kan gå snabbt.
Om alla bara bestämmer sig på något sätt.
Om alla faktiskt anstränger sig till sitt yttersta och gör det här, så är det lösbart. Och där har man ju liksom hela covid-pandemin, tycker jag, som ett bra exempel. Vi lyckades lösa den här pandemin. Och egentligen är det helt otroligt. Vi gör det bara på 2 år, även om jag tror vi alla upplever det som en väldigt lång tid.
Ja.
Men vi kunde frigöra extremt mycket resurser. Vi kunde samarbeta, få fram ett vaccin väldigt snabbt. Och jag tror på samma sätt kan vi göra med klimatomställningen. Sen är det politiskt mycket svårare, för här behöver hela världen komma överens. Och där i ligger det ju en utmaning. Och jag tror, som du nämner här, med vissa länder som kanske inte ser det här som ett problem, vilket gör att det bromsas upp. Men jag tror omställningen kommer att komma, för att den måste komma.
Mm.
Sen är ju frågan, är, kommer vi hinna i tid? För nu har vi väntat väldigt länge och det börjar bli väldigt, väldigt bråttom.
Ja. Vilka länder är det som bromsar mest?
Ja, jag tror inte man vill peka ut länder. Nej, okay. Sådär. Nej, men okay. Kina är ju ett stort utsläppsland. Och deras klimatlöfte är ju att de ska pika sina utsläpp till 2030. Och sen ska de vara netto noll till 2060. Och i och med att de står nästan för 20% av de globala utsläppen, så behövs ju... jag tror att de behöver ha skarpare mål för att vi ska kunna liksom, ja, klara det här.
Tänker du att det kommer dyka upp tekniska lösningar i framtiden som kan dämpa den här negativa effekten på något sätt?
Ja, och det finns redan på ritbordet, alltså hur man kan fånga upp koldioxidutsläpp. Det är ju extremt liksom kostsamt att göra på det här sättet. Det är ju mycket billigare att bara sluta förbränna fossila bränslen, helt enkelt. Men vi har redan intecknat oss i de här teknologierna. Därför att utsläppstakten kommer bli så pass skarp om vi inte använder de här utsläppsteknologierna som tar upp koldioxid. Så att det kommer finnas i framtiden, det är jag helt övertygad om. Men det finns ju också, jag tror det man ska komma ihåg, att säga, ja, det är tekniken och till all ära, så att säga. Men att plantera skog är ju också ett sätt att liksom få ner koldioxid, som är väldigt effektivt och ett bra sätt att göra det på. Så att, man kan göra väldigt många olika åtgärder för att få till det.
Men du, nu har vi pratat på en sorts politisk nivå, eller vad vi ska säga. Och vi individer då, här hemma. Ibland kan jag tycka att det känns liksom hopplöst. Och samtidigt så förstår jag ju att när du pratar om det här, att det är möjligt. Vi måste, och så handlar det väldigt mycket om att göra det tillsammans. Och att länderna måste komma överens på politisk nivå. Men också att vi på individnivå måste dra vårt strå till stacken på något sätt. Och då är det liksom, tycker jag, svårt att veta vad är de viktigaste grejerna att tänka på. Och finns det någon slags priolista och sånt där? Jag tänker på, man håller på med sin källsortering och handla ekologiskt, handla närodlat, äta mindre kött, köpa mindre prylar och mer second hand om man nu måste shoppa och skippa flyget. Och liksom, det finns så många grejer som det känns som att man kan göra. Men vad som har fått mig att fundera på just den där priolistan är att jag läste någonstans, jag minns inte siffrorna, men hur mycket en flygresa till Thailand fram och tillbaka påverkar i förhållande till exempel att sluta äta kött. Liksom, och, ja, det kanske är svårt att räkna ut exakt, men jag fick en sån här, oj, shit, jag kan hålla på och kämpa med mitt kött där hemma och inte äta det. Men det har liksom, jag fick känslan av att det har liksom ingen betydelse om jag ändå drar till Thailand fram och tillbaka. Det är klart att det har en betydelse, men att det avtrycket jag gör genom att flyga fram och tillbaka till Thailand, det är så himla stort.
Ja.
Det var min uppfattning av det i alla fall. Är det din uppfattning också?
Ja, jag kan väl rabbla lite siffror.
Ja, jättegärna. Kör!
En genomsnitt svensk släpper ut ungefär 9 ton per person och år. då utifrån allt vi konsumerar. Och då räknar vi in alla utsläpp. Det vill säga att har du köpt en telefon från Kina så räknar vi med utsläppen även därifrån. Mm. Och därmed hamnar du på 9 ton. En Thailandsresa tur och retur kanske motsvarar ungefär 4 ton. Och då har du ju liksom halva din totala genomsnittsbudget.
Ja.
Och sen livsmedel är ungefär 1,4 ton. Är ju då utifrån genomsnittskost så att säga. Så att det, storheterna här är ju liksom, flyget blir det största. Om man bara flyger kanske en lång resa, absolut.
Mm.
Men jag tycker att man ska inte negligera att man byter ut nötkött kanske mot något annat. Liksom en gång per vecka. Därför att som individ så är vi ju så himla många. Och därmed har en liten förändring en väldigt stor påverkan i alla fall. Och är du en person som flyger liksom 10 gånger per år till Thailand och kan halvera det till 5, så har du ju faktiskt gjort en stor nytta. Även om vi behöver komma ner på en mycket, mycket lägre nivå till 2050. Men då brukar jag tänka att till 2030 så behöver världen ungefär halvera sina utsläpp. Och jag tycker det gäller ju då, även man som individ, företag, vem det än är, så är det egentligen kanske det man ska sträva mot. Att kan vi klara av den här halveringen till 2030, så gör vi en halvering 2040 och en halvering 2050, så ligger vi väldigt nära till vad vi behöver vara. Det vill säga 1 ton per person och år i genomsnitt. Och då tror jag förändringen kanske inte upplevs lika ansträngande. Då har du ändå så, ja, liksom 9-8 år på dig att liksom halvera din köttkonsumtion eller halvera dina flygresor. Och det tror jag kan kanske spåra in att det är den förändringen som behöver göras. Sen så kan man nog göra ytterligare, och det är nog jättebra. Och flyger man jättemycket och kanske man behöver fundera på, finns det några andra värden i livet som jag kan prioritera som ger mig samma liksom nytta i livet.
Men jag tror att den där siffran som du sa nu, att en Thailandsresa är 4 ton av 9.
Ja.
Det tror inte jag är så många som har fattat. Eller det är min uppfattning, utan att man fokuserar på de här sakerna hemma som också är jättebra. Alltså man vill inte ta bort dem heller.
Nej.
Men jag tror inte så många förstår innebörden av en flygresa. Alltså den riktiga innebörden.
Nej. Och sen så brukar jag väl många då tänka att ja, men globalt så motsvarar flyget ungefär 2-4% av de globala utsläppen. Och vad spelar det för roll då om jag gör någonting?
Mm.
Men här tror jag man måste tänka utifrån att vi många som bor här i Sverige så har vi det väldigt välställt. Vi har väldigt stora möjligheter att kunna göra de här flygresorna. Sverige behöver vara ett föregångsland, tror jag, för att vi ska kunna klara den här omställningen. För om inte Sverige gör det, hur ska vi då kunna säga till omvärlden och säga att ah, men kolla, ni ska göra det här. Men vi själva har inte gjort det.
Mm.
Och därmed tror jag att även om man är ett rikt land så måste vi visa att kolla, man kan leva ett gott liv men man behöver inte ha jättestora utsläpp. Och det är ju för framförallt, utsläppen är förklippat väldigt starkt till din disponibla inkomst många gånger.
Ja. Och hur är det med längd på flygresor? Har det någon, jag förstår att det har en betydelse, men jag förstår ju att det är mindre avtryck om jag tar flyget till Visby liksom, än till Thailand. Men det är väl ändå rätt stor del liksom, av den här 9 ton, eller hur ska man se det?
Ja, sen i och med att de flesta flyger inte till Thailand ändå liksom, årligen. Oftast är det ju de som har högst inkomst är de som står för oftast större andel av de totala utsläppen. Mm. Och tittar man på globalt så är det väldigt orättvist fördelat av liksom, utsläppsrymmet som vi har kvar. Så där behöver man nog fundera på att alltså, har man möjligheten så har man inte kanske då rättigheten till det. Att det är liksom inte synonymt på det sättet. Utan man behöver fundera på vad är den hållbara nivån jag kan göra här på snarare. Och utgå från de möjligheter man själv har.
Mm.
För det är som du säger, man vill ju inte även förringa, även om man inte flyger till Thailand liksom varje år, så tänker man, ja men då kan jag ta bilen överallt. Men jag tror att man får nog bara gå till sig själv och tänka att ja, vi alla kan bidra. Sen så är det ju självklart inte individens vi ska inte lägga över allt ansvar på individen heller. Och vi har en viss rådighet så att säga. Men våra politiker, våra företag behöver ju också bidra. Men jag tror alla behöver det här tänket med sig på något sätt.
Ja.
Att vi behöver halvera vad vi än gör.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Sen så tror jag, alltså resandet som du säger, det är ju inget fel på att resa. Jag tror att det är jättebra att resa. Och sen så kan man ju resa av väldigt olika skäl. Man kan ha släkt utomlands och säga som man verkligen vill träffa. Och jag tror vi alla har väl våra sätt att kunna rationalisera varför man faktiskt vill göra sin liksom flygresa. Men jag tror det du är inne på är ju att vi behöver ju tillgängliggöra, tror jag, på ett bättre sätt alternativen. Jag tycker pandemin har väl visat på lite grann att det går ju att resa och uppleva saker på andra sätt, så att säga. Och kan man förstärka det, så tror jag att det är väldigt bra. Och sen så kan man, jag tror man behöver kanske inte plocka bort flygresorna helt, men man kan också liksom vara borta en mycket längre tid om man väl gör en resa eller en flygresa.
Och sparar det till speciella tillfällen verkligen?
Ja, verkligen. Och gör man det var fjärde år, ja, då börjar det hamna liksom på en mer rimligare nivå. Och planerar snarare utifrån det sättet. Men då behöver man ju ett annat mindset. Och i och med att det är så pass billigt idag, relativt sett, så tror jag att det är ganska enkelt att bara ta en weekend eller ta en långresa ett par veckor. Och du får inga liksom bannor för det heller på något större plan. Om man inte har någon jobbig granne eller någonting som är medveten om det här.
Jag fastnade lite grann i flyget, men det här med klimatkompensation som de håller på med. Jag förstår att det är bra på något sätt, men hur mycket hjälper det egentligen?
Ja, vi försöker väl säga att man kan se det som en sista utväg. Det är väldigt svårt att se, man brukar prata om additionalitet. Det vill säga att den här kompensationsåtgärden hade kanske skett i vilket fall som helst. Så även om du ger pengar till exempel en solcellspark, så kan det vara så att man hade byggt den i alla fall. Och det är väldigt svårt att få additionalitet, det vill säga att dina pengar gör att det här projektet faktiskt blir av i det. Så det är ju första liksom problemet med det. Det andra med klimatkompensationen är att om man till exempel lägger pengar på att plantera träd, vilket jag själv faktiskt brukar göra, det är att skogen behöver ju stå kvar då kanske 50-60 år för att du ska få hela den här nyttan av den, så att säga. Och i och med klimatförändringen så ser vi att skogsbränder mer och mer blir vanligt. Så det finns också en risk i att tänka att jag kan klimatkompensera bort allting. För det finns aldrig någon garanti egentligen för att den här kompensationsåtgärden nollar dina utsläpp i realiteten. Sen så tycker jag att det är bra utifrån ett perspektiv att då börjar man ju faktiskt tänka på sina utsläpp. Ja, men nu lägger jag den här extra kostnaden för att kompensera mot vad det faktiskt gör. För att flyget i många fall bär ju inte sin egen klimatkostnad. Och därmed skulle det behöva kosta mer för att då kompensera.
Men man ska inte se det som så här, ja men nu klimatkompenserar jag på det sättet, så då kan jag istället köpa 70 prylar. Det är väl då det blir lite farligt. Man kan inte riktigt jämföra på så sätt.
Utan nej. Sen så är väl min gissning att många som klimatkompenserar är nog väldigt medvetna om sina utsläpp. För då har man nog ändå så dragit de två linjerna sinsemellan.
Ja, jag förstår.
Så att risken kanske inte är så stor just att man börjar, ska man säga, överkonsumera för att man klimatkompenserar. Folk brukar känna till de här 9 tonnen till exempel. Och så här, ja men okej, hur mycket är ett ton utsläpp? Alltså få några relationer. Och då har jag tagit lite exempel på det. Och då kan man säga till exempel att en flygresa till södra Spanien tur och tur är 1 ton. Det är även om vi bygger 2 meter väg är ungefär 1 ton. 30 kilo nötkött, 1 ton. Mm. Kör du 500 mil med en bil, 1 ton. 50 jackor, också 1 ton. Bara för att få lite så storleksordningar på liksom.
Finns det såna här listor på Naturvårdsverkets hemsida?
Nej, inte riktigt. Nej. Jag har gjort en presentation där jag brukar visa de här. Ja. Men vi har tyvärr inget på webben. Men man kan ju liksom få fram det i de olika rapporter.
Ja.
Men det var faktiskt en bra idé. Jag kanske borde lägga upp det. Nu när du säger det.
Det är väldigt värdefull information tycker jag.
Ja, men absolut.
För det är verkligen självklara grejer, tycker jag.
Ja, jag blev ju förvånad det här med vägen. Att det är ganska utsläppstungt att bygga vägar. Det ska man också komma ihåg när vi kör bilen. Att det ju inkluderar ju även, om man ska se till helheten så att säga. Så är det ju byggandet av vägarna och slitagen, att vi ska laga dem. Det kräver väldigt stor utsläpp att hålla igång den infrastrukturen.
En helt annan sak, en produkt som jag tänker på ibland, det är det här med att i alla fall både ICA och Coop, de satsar mer på papperspåsar istället. Och är det så mycket bättre egentligen, tycker du?
Oj, bra fråga. Jag kanske inte är riktigt rätt person. Men jag tycker alltså, vi behöver ju, för att få bort den fossila delen i samhället, den behöver vi få bort oavsett. Och sen så behöver vi ersätta den med någonting. Men jag tror att det man ska komma ihåg är att plast är också en väldigt bra, vad ska man säga, ett bra material. Om man ser till liksom få hållbarhet i livsmedel till exempel. Så att vi kommer ju behöva använda plast där den kan göra stor nytta. Mm. Men en plastpåse kanske inte gör så stor nytta. Då kan vi ju faktiskt ersätta den med papper. Mm. Därför att nyttan är ju bara att transportera varorna, och det kan vi ju göra. Mm. I vad som. Sen så får man väl oftast räkna in kanske hur den är producerad, och då kanske det går på ett ut beroende på då. Mm. Tjocklekar och så vidare.
Men det är på något sätt ändå ett steg framåt.
Ja, jag tror att det också är en signal mot samhället, till exempel nu när en plastpåse kostar väldigt mycket mer. Jag tycker att det finns en signal i att, ja men okej, det här som är fossilt, det behöver kosta mer och det kommer kosta mer för att vi ska få till den här omställningen.
Ja, men det är bra. Dock blir det lite snurrigt tycker jag när man sen går in i affären och köper en rulle plastpåsar för ett extremt lågt pris. Det blir lite så här.
Men fördelen där är i alla fall att de är väldigt tunna. Så att det går ut mindre plast. Så kan man använda dem i soppåsen, så är ju det faktiskt bättre än att använda en tjock plastpåse.
Det var bra att veta.
Så sätt.
Mm. Vad skönt, för så gör nämligen vi.
Mm.
Hur gör du om du, låt säga att du har en kompis som du ser har ett beteende och en livsstil som är tydligt, ska man säga, dålig för miljön på lång sikt. Känner du ett ansvar att du behöver liksom ta upp det med den personen då? Eller känner du, nej men jag då är jag för på, liksom. Då blir jag bara den här jobbiga killen. Hur resonerar du kring det?
Ja, bra fråga. Jag tror att de som är intresserade av klimatfrågor blir ju väldigt intresserade av det jobbet man har, vad man gör. Och jag pratar jättegärna om det. Jag tycker att det är bra att ha igång samtalet, och jag tror att det behöver sprida sig till många. Speciellt det här med storheterna. Och det kan man ju berätta för någon person. Ja, men vet du, kolla, det är 4 ton, det är ganska mycket, vi behöver ner till 1 ton. Men jag tror inte man kommer så långt med att försöka liksom få personer att skämmas på det sättet. Utan det är väl snarare att försöka liksom uppmuntra, visa på storheter. För jag tror att förändra någonting på det behöver man nog göra själv för att man vill det. Inte för att någon annan säger till en att man ska göra det. Och hur man når fram på det, ja, det är nog väldigt olika, för att vi som människor är vi väldigt olika personer. Men jag tror att hålla igång samtalet är absolut jätteviktigt. Vi ska nog bara fortsätta prata om det här och prata mycket mer om det. Så att folk liksom, det blir, man ska veta hur mycket utsläpp liksom olika produkter eller resor eller tjänster har. Det tror jag är jätteviktigt.
Men du är inne på något jätteviktigt där, för att skicka runt skam, det blir bara okonstruktivt. Ja. För det är en balansgång där, tycker jag.
Ja, nej. Och sen så blir man, jag märker ju på mina egna vänner som vet om vad jag jobbar med. Om man kommer hem till någons middag så är de ofta så här, ah, Jonas, det här är ekologiskt. Det har vi köpt. Så här. Att de vill berätta att de har gjort bra val för en. Ja. Och det kan jag tycka så här, lite gulligt. Och det är väl kanske bra på något sätt. Alltså, ja. Så här, ja, då gör man ju valen för att man inte vill skämmas inför sin omgivning. Och jag tänker, visst, nu jobbar jag med de här frågorna och kan det. Men desto fler vi är som kan om det här, så kan vi ändå så skapa en positiv, liksom, alltså att folk faktiskt gör bättre val i sina vardags. För att, ja, av den här anledningen att man kanske inte vill skämmas. Alltså, alla anledningar är väl bra anledningar oavsett egentligen. Så att det är väl, jag tror det kan fungera på liksom olika plan, helt klart. Varför man väljer att göra vissa val och inte. Det kom en studie som visade att folk som handlar ekologiskt oftast gör det för att man överkompenserar för någonting annat. Det vill säga att man kanske då har ätit någon hamburgare eller någonting. Jag märker ju själv att jag kan göra så ibland.
Ja.
Och så börjar man handla ekologiskt för att man har lite dåligt samvete. Att det finns en ganska sån stor faktor också. Men så tänkte jag, fan, det låter ju dumt. Men så här, skit det samma, det är väl ganska bra i alla fall.
Jag skulle
precis
säga det kanske alltså, inte är vad, så dumt.
Det är det jag menar med det här exemplet också. Att så här, det spelar ju egentligen ingen roll vilka liksom, anledningar man gör för att man faktiskt gör det.
Ja, men om man då ska sammanfatta, Så kan man ju säga att en viktig sak att tänka på individnivå, det är att försöka halvera sina utsläpp var tionde år och ha det som riktlinje. Och då kan man veta om att det finns ju massa saker att göra, olika sätt att göra det på, men en sak som hjälper en väldigt mycket att halvera, det är ju att avstå från långa flygresor. Och sen finns det ju massa saker man kan göra i vardagen såklart, och det är att källsortera och det är att handla ekologiskt och närodlat och mindre kött och allt det här. Och sen får man väl välja sina krig på något sätt. Men att hela tiden försöka sikta mot att halvera.
Ja, och att faktiskt göra någonting. Alltså vad den är, så är det liksom en bra insats. Ja. Sen så tror jag med tiden när förändringen kommer gradvis så slutar man nog tänka på det. Ibland kan jag känna så här, oj, nu har jag ätit veganskt en hel dag, men det har inte jag tänkt på eller reflekterat över. Så att det kan komma liksom som en förändring som knappt är märkbart. Vi kanske börjar handla lite mer second hand och sen så helt plötsligt så gör man det mer och mer. Och därmed kommer den här gradvisa förändringen som jag tror är väldigt viktigt. Det behöver liksom inte vara, man behöver inte gå från köttätare till vegan direkt, utan man kan göra en gradvis förändring hela tiden. Men att man faktiskt gör någonting är liksom bra och viktigt.
Hur ska man tänka med kött om man nu vill äta kött? Är det där liksom svenskt kött och ekologiskt kött, är det viktiga delar?
Ja, och kanske satsa på äta det mindre sällan.
Ja, nu är det Sebastian i redigeringsläget här som bryter in lite kort för att bara säga att Jonas menar nog mer sällan här och inte mindre sällan.
Men att äta kanske bättre kött då, som är svensk, som oftast har bättre djurskydd än många andra länder. Sen så finns det ju olika kvaliteter, så att man kan ju verkligen, tycker jag, unna sig. Man kan välja någonting dyrare, men det kan man ju då också göra eftersom man väljer att äta det mindre sällan.
Kanske ser det som en liten lyxprodukt och inte bara någonting som man baserar kosten på i vardagen.
Ja.
Jättebra, men finns det liksom ett gramantal så här mycket i veckan kan vi äta för att det ska bli hållbart ändå? Det beror ju på såklart vilken typ av kött det är, antar jag, men det beror ju på, äter vi liksom kött från Brasilien så måste ju det vara en otroligt stor skillnad mot om vi äter svenskt kött.
Ja, fast där är också en liten luring, därför att många tänker att transporterna av kött är en stor del av utsläppet, vilket det oftast inte är. Det är en väldigt liten del, och det som transporteras oftast med fraktfartyg som är ganska klimatsmart, för den kan fraktera väldigt stora mängder och därmed får en specifik produkt väldigt låg utsläpp just från transporterna. Och utifrån köttet så handlar det mer om vad det är för foder som kötten äter, vad det är för djur. Här är det ju så att såna här väldigt stora köttdjur får ju ett lägre utsläpp, för du får ut mer kött per djur. Så oftast är det inte så pass enkelt. Om man bara ser till klimatfrågan så är det liksom inte så enkelt. Sen så finns det ju massa andra frågor om djurhälsa. Hur humant är det att ha såna jättestora djur? Djuren kan bidra med biologisk mångfald, men det är inte alltid de gör det. Så vad är det för marker de går på? Och sen så, vad är det för någonting de äter? Är det just, många svenska djur äter till exempel soja från just Brasilien. Just, och hur är det då den sojan producerad? Är den hållbar eller inte hållbar? Har man tagit ner regnskog eller inte för att liksom odla fram det här?
Och sen finns väl hela antibiotikadelen
sen
i det också?
Sen finns antibiotikadelen av det också. Så att
det är många aspekter.
Det är många aspekter. Om man bara ser till klimat så är det en sida. Men väger man in allting så blir det mycket mer komplicerat. Så där är väl också ett egentligt argument till för att faktiskt bara äta mindre kött. För att det är också någonting vi kommer behöva göra om vi ska komma ner till 1 ton per person och år till 2050.
Jonas, det här var så spännande för mig. Tack snälla för att du tog dig tid.
Ja, men kul att få vara med.
Då så, du har lyssnat på Food Pharmacy-podden, denna gång med Jonas Allerup och med mig Sebastian Ring, och jag står även för redigering och musik. Är det så att du så här mitt i sommaren känner för lite mer Food Pharmacy, du kanske vill leta upp något härligt somrigt recept eller någonting, ja, då kan du gå in på foodpharmacy.se, och så kan du också hitta oss på Instagram under namnet food_pharmacy. Hoppas du har det underbart i sommaren. Kram, hej!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.